Wittgenstein är en av den västerländska filosofins stora 1900-talsikoner. Ständigt tolkad, omtolkad, omdiskuterad och begrubblad. Vad kan han säga oss idag om vårt språk till exempel? Vad är ett språk? Vad går att uttrycka i ord och vad är därmed omöjligt att tala om? Pandemiåret 2021 så har Wittgensteins postumt utgivna filosofiska undersökningar från 1953 fått en ny översättning till svenska. Och det är lite som en litterär detektivroman att följa översättarnas vedermödor bland randanmärkningar och semikolon. En av översättarna är Martin Gustafsson, professor i filosofi vid Åbo Akademi. Välkommen Martin.
Tack så mycket.
Jag ska också säga att du har översatt Wittgenstein tillsammans med Åbo-kollegan Lars Hertzberg som för redan 30 år sedan gjorde ett försök att försöka rätta till vad han då ansåg vara en del fel och missuppfattningar i den svenska översättningen. Varmt välkommen också Toril Moy, Wittgenstein-kännare, litteraturvetare och professor vid Duke University i North Carolina, USA och författare till boken Revolution of the Ordinary om litteraturstudier efter bland annat Wittgenstein. Hej Toril.
Ja, hej.
Vad fint att du kan vara med direkt på en ledning under eller över Atlanten borta från North Carolina. Om vi inleder med dig Toril. Kan du ge exempel på vad Ludwig Wittgensteins filosofi betyder för dig som litteraturvetare?
Jag begynte att läsa Wittgenstein mitt på 1990-talet, runt 1994 faktiskt. Och det jag förstod när efterhvert som jag kom in i stoffet var att här låg det grobund för ett helt nytt syn på språket för humanvetenskapen och inte minst för litteraturvetenskapen som i nästan 50 år hade varit dominerat av traditionen efter Ferdinand de Saussure, den stora schweiziska lingvisten. Men da jeg begynte å lese Wittgenstein, så skjønte jeg at det går jo an å tenke på hva det er vi gjør med språket, når vi snakker med hverandre, når vi skriver, hva det er å tenke i språket. Dette var en helt annen visjon, og det var slik etter mange år at jeg endelig fikk til å skrive en bok som jeg kalte Revolution of the Ordinary. Og det var fordi at vi kommer tilbake til det hverdagslige. Vi kommer tilbake til hva det er å forstå hverandre. Jeg skjønte etter hvert at Wittgensteins tanke er helt revolutionerande när det gäller att begripa vad det är vi gör i vårt liv i språket. Så för mig så var det en revolution och som förändrat hela mitt intellektuella liv.
Wow. Och vi ska återkomma till det Toril, hur han resonerar om det som han kallar för vardagsspråk och vad det där innebär i vårt hur vi använder språket, hur vi förstår varandra och förmedlar oss. Och Martin Gustafsson då, som ju har varit med och översatt Wittgensteins filosofiska undersökningar. Vem är Wittgenstein för dig? Vilken betydelse har han haft?
Oj, ja, jag började faktiskt läsa Wittgenstein redan av en slump när jag måste ha gått sista året i gymnasiet eller någonting sånt där. Då låg hans ungdomsverk Tractatus Logico Philosophicus hemma i mitt hem där det fanns olika böcker av olika slag. Och då hade jag en sån där upplevelse som många filosofer berättar att de har haft någon gång, att man läser en bok och man förstår att det som står där är jätteviktigt, men man förstår ingenting. Det var en sån där tidig upplevelse. Och sen har jag väl hållit på länge och försöka förstå både den boken och så den här senare boken då, Filosofiska undersökningar, som jag har varit med och översätta.
Men visst är det så att många unga filosofer har gått omkring med Tractatus under armen eller suttit på kaféer och grubblat och bara känt sig förvirrad och smarta på samma gång?
Absolut, och den har ju något sånt där liksom lite orakelmässigt över sig i sina formuleringar, som en slags stil som Wittgenstein sen överger i sina senare arbeten.
Men en liten kort bakgrund då. Wittgenstein, den i Wien uppväxte aristokraten Ludwig, han skrev sina inledande alster i första världskrigets skyttegravar och under en tid som krigsfånge hos italienarna, har jag för mig, för att senare bli professor i Cambridge. För att därefter under en tid hoppa av hela den akademiska karusellen för att arbeta som folkskollärare i en enkel liten österrikisk byskola. Han hade också jobbat där när han var riktigt, riktigt ung. Men även när han agerade skollärare så behöll han kontakten med Bertrand Russell i Storbritannien och några av tidens stora tyska filosofer. periodvis så satt han i en fjordstuga i Norge och skrev ganska isolerat. Han var noggrann får man säga och precis till det petigas yttersta gräns, men samtidigt präglad av vankelmod och tvivel och tvekan. Och efter många års uppehåll så kom han tillbaka till filosofin och fann att han då hade begått en del svåra misstag i sitt verk Tractatus Logico Philosophicus, som du nämnde Martin, som kom ut 1921. Wittgenstein bestämmer sig då för att publicera en ny bok med nya samlade tankar, och i januari 1945, i slutet av andra världskriget, så skriver han sitt förord till det som ska bli boken Filosofiska undersökningar. Om sina teorier eller anmärkningar som man kallar dem så skriver han i förordet så här: det är med känslor av tvivel som jag överlämnar dem till offentligheten. Att i dess torftighet och i denna tids mörker skulle bli detta arbete beskärt att kasta ljus i en eller annan hjärna är inte omöjligt, men det är ingalunda sannolikt. Med min skrift vill jag inte bespara andra att tänka, utan om möjligt inspirera någon till egna tankar. Vad säger du Martin? Är det konstigt att akademisk filosofi har haft lite svårt för att passa in Wittgenstein i sina vanliga mallar när han själv betvivlar att hans arbete ska kunna kasta ljus i en eller annan hjärna?
Nej, det är det kanske inte. Det finns ju mycket i den där passagen du läste om. Att tiderna var mörka är ju inte så konstigt. 1945, han hade genomlidit de två världskrigen på nära håll. Men han var också pessimistisk om västerlandets framtid. Generellt kan man också säga. Han upplevde inte att han förstod sig på meningen med den västerländska civilisationen. Men vad jag tycker är positivt i den här saken som du läste, det är liksom det dialogiska inslaget i hans filosofi. Att han vill få läsaren att tänka själv. Det finns väldigt lite av att man liksom vill pådyvla läsaren en teoribildning eller en jargong, utan man vill, ungefär som Sokrates i Platons dialoger, få läsaren att själv reflektera kring. Och därför så är det väldigt ofta han liksom skriver sina anmärkningar i form av frågor eller uppmaningar till läsaren att tänka på olika exempel. Det tycker jag är en väldigt bra egenskap i hans filosofi.
Jag vill gärna se till det att akkurat det förordet syns jag är så vackert. Och så han säger ju detta att han inte vill hjälpa oss ut av flokene i språket hans. Vi må tänka själv, och det jag ser i filosofiska undersökelser med studenterna mina är ju att språket är ju inte tekniskt. Det är helt vardagsligt. Han säger helt klara sättningar, men likväl så sitter du där och lurar på, ja men varför säger han det? Vad är poängen här? Och det knyter jag väldigt an till något Wittgenstein också säger i förordet, med att han måste ge upp tanken på att skriva en traditionell akademisk avhandling som ju ville ha en inledning och en tes och ett argument. Istället så säger han att jag måste lage sammanhanget på kryss och tvärs, criss-cross philosophy. Och därmed så är det att läsa filosofiska undersökelser på en måte väldigt enkelt, bara ta dig god tid och läs det lite som om du ville läsa lyrik. För då vill du sitta där och tänka, ja, vilken situation kunde man tänka sig att se detta i? Och så prövar du att finna sammanhanget på kryss och tvärs, och efterhvert så börjar det att öppna sig. Det är en väldigt inspirerande bok på den måten.
Läsarinstruktioner från Toril Moy. Man ska ta gott om tid på sig när man läser Wittgenstein, ungefär som när man läser poesi och lyrik. Han skriver sist i sitt förord, Gode Wittgenstein, att jag hade gärna åstadkommit en bra bok. Det har inte blivit så, men den tid är förbi när jag hade kunnat förbättra den. Det här tvivlet och tvekan, Martin, det tolkar du som ett slags sokratiskt förhållningssätt, liksom att ifrågasätta sig själv hela tiden?
Ja, också en synsätt att filosofin är en form av självrannsakan. Filosofin handlar inte om att fastslå sanningar och tala om för andra hur det är, utan det innebär också att man hela tiden ifrågasätter sina egna filosofiska fördomar. Det är någonting väldigt viktigt. Man kan säga att Wittgenstein är en filosof som sätter frågetecknet osedvanligt djupt. Alltså om man stöter på en filosofisk fråga eller själv har ett filosofiskt problem, då är hans Instinkt är inte att ge ett svar på den frågan, utan att ifrågasätta själva frågan, att undra varför ställer jag mig den här frågan nu? Vad är det för bilder och för föreställningar som styr mitt tänkande när jag blir så besatt av den här frågan? Och kanske är det de som det är problematiska snarare än det problem som frågan verkar uttrycka.
Vi diskuterar alltså den upphöjde filosofen Ludwig Wittgenstein i filosofiska rummet med litteraturvetaren Torill Moy från Duke University i USA och filosofen Martin Gustafsson vid Åbo Akademi som vi hörde precis. Då undrar jag om vi börjar med dig Martin, vilket är det raka svaret? Du har gett lite olika trådar tror jag, men det raka svaret, varför bör jag som är lite allmänt språk och filosofiintresserad, varför ska jag sätta mig ner och kämpa med hans filosofiska undersökningar?
Jag tror det har att göra med det där att han ställer nya frågor som får dina gamla frågor att framstå som mer problematiska än vad du trodde. Och ofta är det lite genant nästan, eller lite, och det har väl också att göra med det här som du nämnde att Wittgenstein inte är jättepopulär bland många akademiska filosofer, att han gör ju filosofi, han liksom identifierar en ganska barnslig nivå på filosofin. Han tänker sig att bakom de här väldigt sofistikerade teorierna som kan finnas så kan vi ofta vara styrda av ganska primitiva bilder, väldigt barnsliga bilder ibland. Och det är lite obehagligt att få reda på, men samtidigt kan det vara väldigt befriande att upptäcka det där hos sig själv och sådär. Så att det tycker jag är en, om man ska försöka gestikulera lite vagt.
Torill?
Ja, får jag lov att säga att det Martin sa om filosofin som en självransakelse faktiskt är helt relevant här. För Wittgenstein säger ett steg runt paragraf 121 eller 23 eller något sånt, så säger han att ett filosofiskt spörsmål har formen, och på engelska säger det I don't know my way about. Hvordan översatte det det, Martin?
Alltså ett filosofiskt...
För att bläddra fram ett paragraf.
Ja, det är 121 eller 123
där. Jo, precis. För att det där höll vi på att brottas lite med. Så här, ett filosofiskt problem har formen, jag hittar inte vägen.
Ja, nettopp, det ville jag också sagt, jag finner inte vägen på norsk. Och det visar ju att ett filosofiskt problem för Wittgenstein inte är att stå och föreläsa om att du inte finner vägen. Det är jag, alltså tänkaren, som inte finner vägen. Det är jag som lider av förvirring. Och du får inte filosofin igång bara med att tänka att ja, jag måste ju lösa för exempel de andra som ett problem eller kunskapsteoriens problem. Du måste själv føle att du inte finner vägen och att det är något du vill uppklara. Och det är därför den blir en självransakelse. Akkurat som Martin sa, att då måste du börja se på vilka bilder som håller dig fanget. Och det är därmed att det Wittgenstein kräver att du är villig till att examinera om igen allt det du trodde för, men på en helt annan måte än för exempel Descartes.
Det är roligt att ni tar upp honom i den bemärkelsen att det handlar om självrannsakan och att ifrågasätta sig själv, ta sig ur sina bojor, intellektuella bojor eller vad man ska säga. För ofta handlar det ju om språkfilosofi ganska snävt när man hör talas om Wittgenstein. Jag tänkte om vi bara försöker titta lite på det som är rent språkfilosofiskt. Så Martin, du föreslog en fras bara för att vi skulle ha någonting att utgå ifrån.
Ja, just det.
Och den frasen är så här. Lyssna nu. Jag la paraplyet i badkaret eftersom det fortfarande var vått. Jag la paraplyet i badkaret eftersom det fortfarande var vått. Utveckla Martin, vad är grejen med det?
Ja, den här satsen, det kanske inte ens ni har tänkt på, men den är ju ur någon slags skolgrammatisk synvinkel dubbeltydig. Det här lilla ordet det där kunde ju referera både till paraplyet och till badkaret egentligen. Jag la paraplyet i badkaret eftersom det fortfarande var vått. Men vi förstår på en gång att man pratar om paraplyet här. Det är paraplyet som är vått. Varför gör vi det? Jo, det är för att vi förstår poängen med att lägga ett vått paraply i ett torrt badkar. Men vi förstår inte poängen med att lägga ett torrt paraply i ett vått badkar. Och det här har ju, jag menar, vi förstår så att säga det livssammanhang var i satsen kommer till användning. Vi förstår att vi inte vill ha vatten på parketten och så vidare. Alla de där till synes triviala sakerna ligger i förståelsen av språket. Och det här är ju ett väldigt enkelt exempel, men det pekar mot en väldigt viktig poäng som Wittgenstein gör om igen, att vår användning av språket är sammanvävt med vår förståelse av världen och vårt liv i världen, vad vi ser som meningsfullt, vad som ser som poängerna. Och det här gör att språksynen blir en helt annan än den som till exempel Saussure då talar om när han talar om språket som en struktur och som Toril nämnde här i början.
Under den andra stora språkvetaren, ja. Som talar mer om försöker ge schematiska och strukturella bilder av språket. Mm. Wittgenstein har ett annat angreppssätt.
Mm. En kan gott se att det blir kanske lite enkelt, men den stora forskjellen på Saussure, som jo inte försökte att vara filosof, han ville vara lingvist, men det är alltså efterföljarna av Saussure som har gjort han mer filosofisk än jag tror han själv mente han var. Men alltså, poängen är väl att Saussure på en måte är upptatt av språket som ren form, medan Wittgenstein är upptatt av språket som en måte att vara i världen på, och den blir då mycket mer existentiell och för mig mer intressant.
Och det är också viktigt då för dig som litteraturvetare och för litteraturvetenskapens sätt att resonera om språk. Eller hur, Toril?
Ja, du vet, litteraturvetenskapen har ju varit dominerat av forskjellige typer formalisme i väldigt många år. Tanken är att det som verkligen en litteraturvetare måste finne ut av, det er det vi pleide å kalle litterariteten. Altså finne fram til hva det litterære er. Og her kommer jo Wittgenstein inn, som er veldig hjelpsom da, for Wittgenstein mener jo at å forsøke å etablere begreper enten om litterariteten eller kanskje litteraturen med stor L, det vil da falle under hans kritikk av troen på at å bedrive filosofi er å lage skarpe og klare definisjoner som fanger essensen av fenomenet. Der har han jo det berømte eksempelet med, der har vi et oversetterproblem med, altså nummer 71 game, ikke sant? At man ikke kan finne i en klar definisjon på ordet game, altså spill eller lek, mens en kan altså likevel godt forstå helt klart hva vi snakker om når vi snakker om et spill eller en lek. Dermed så viser Wittgenstein allerede i utgangspunktet at tanken på at litteratur er en slags uttryck för en slags formalistisk essens, blir en slags helt hopplös filosofisk företagande, och det är väldigt revolutionärt i den sammanhängen.
När du då nämner det här med game, skillnaden mellan spel och lek och så där, så är ju språkspel är ju som sagt en av hans liksom viktigaste termer. Martin, språkspel för dummies. hur ska man förstå vad språkspel är för någonting? Ibland hör man referenser till liksom, liknande som en stor myllrande stad till exempel. Mm.
Det är en kontroversiell fråga, hur ska man förstå? Jag tror att det finns lite olika innebörder som Wittgenstein lägger i det. Han till och med är ganska öppen med att han använder det på lite olika sätt. Men en sak han gör, det är att uppfinna väldigt förenklade språkspel som han använder som jämförelseobjekt med det vanliga språket för att kasta ljus över det vanliga språkets komplexitet. I en mening kastar ljus över att det vanliga språket inte är som ett begränsat spel. Så han liksom renodlar en aspekt för att kasta ljus över kanske vad som går förlorat om man renodlar den aspekten eller så. Så det är en sak, det är som ett metodologiskt redskap för honom. Men sen så använder han det också för att göra den här poängen som man ibland gör genom att säga att språket är en livsform. Alltså språket är ett görande. Språket är någonting sammanvävt med våra vardagliga och andra handlingar vi gör. Så att det är väl, kan jag säga, två huvudanvändningar av den där termen.
Mm. Fortfarande lite grumligt för mig, men ja, Toril, hjälp oss.
Ja, nej, jag vill väldigt gärna lägga till det. Jag är ju totalt enig med vad Martin säger. Men de första exemplen på språkspel i filosofiska undersökelser är ju nettopp där Wittgenstein understreker att det finns utallige språkspill, det oppstår stadig nye, og hva de er spesifikke sammenvevinger av verden, handlinger og ord. Altså for eksempel det med at han bruker eksempelet på en ringdans der barn danser i ring, og så synger de, ja nå faller vi alle sammen ned, og så faller de ned. Det er jo en veldig enkel måte å gjøre det på. Men det grunnleggende med dette er at et språkspill er å en handling, men en handling som forutsetter en verden. Dermed så blir Wittgenstein en som kommer helt utenfor den vanlige tankegangen i så mange humanistiske fag, som er at når vi snakker om språk, så snakker vi om representasjon, og det betyr at språket representerer virkeligheten. Det er helt sant at Wittgenstein mener at det med representasjon er en ting vi gjør med språket, men dette med språkspill helt er ment som en annen versjon av hva vi driver med når vi snakker. Vi gjør jo så mye annet enn bare å si at det er en rose eller å snakke om tingene i verden. Vi gjør ting, vi samhandler med andre, vi forstår hverandre eller misforstår hverandre. Slik at et språkspill som han nevner som eksempel er jo for eksempel å be eller å takke eller å eller helt alminnelige ting som for eksempel å oversette en tekst og spekulere om en tekst og så videre. Han snakker om helt vanlige ting som er måter å veve språket og verden sammen på, men som forutsetter en hel livsform.
Ja, vad man kan säga att han börjar ju hela filosofiska undersökningar med att frågasätta en bild av språket som han finner redan hos Augustinus, som är just att språkets ord har sin mening genom att stå för saker, och språkets huvudsakliga kärnfunktion är att representera världen. Och den bilden, jag menar, man ser den ofta ritas på introduktionskurser i språkfilosofi, att språket är en cirkel och sen är världen en cirkel, och så ritar man några pilar emellan och så börjar man fundera över hur den här kopplingen mellan språk och värld ser ut. Men för Wittgenstein, så vad Wittgenstein vill med de här språkspelen är att visa att redan när vi talar om språket så förutsätter vi världen. Vi förutsätter att språket är någonting vi använder i världen. Och då, på det sättet kan man också säga att han liksom upplöser den här dikotomin mellan språk och värld, den här uppdelningen. Sen så som Toril säger, så är representation en sak vi gör med språket, men när vi representerar så lever vi också samtidigt med språket i världen, så vi kan liksom inte ens då frikoppla språket helt från verkligheten.
Det med representation är ju liksom bara ett språkspel, nu driver jag med det liksom, men det är ju inte ett språkspel som är högre eller överordnat eller meta eller ett eller annat, och det har stora konsekvenser för humaniora, fördi att det betyder att det finns så många typer teori idag som försöker att komma förbi den språkliga vändningen, säger de. De vill baken för språket, men det de gör där, det är att de sätter språket som ens betydande med representation. Så säger de att hvis jag bara kan tänka på språket som hinsides representation, så har jag gjort framskritt. Men Wittgenstein visar ju oss att representation är inte hela språket, så du måste tänka nytt om språket ska du komma någon väg.
Du lyssnar på Sveriges Radio P1 och filosofiska rummet Wittgenstein, orden och världen, med anledning av en ny översättning av Wittgensteins filosofiska undersökningar. Vid mikrofonerna har vi litteraturprofessor Toril Moy, som vi hörde precis, vid Duke University i North Carolina i USA, och Martin Gustafsson, som är filosofiprofessor vid Åbo Akademi. Och Wittgenstein, han kommer ju att ha tät kontakt med sin finlandssvenska kollega, filosofen Georg Henrik von Wright, som var aktiv eller verksam vid Åbo Akademi. Och för ett antal år sedan så var vi i filosofiska rummet på Åbo Akademi och gjorde ett samtal där om Wittgenstein, om språket och verkligheten. Alltså delvis egentligen samma saker som vi pratar om nu. Man kan prata mycket om det här. Så vi tänkte så här att låt oss gå i en slags dialog med de tre gästerna, filosoferna från Åbo Akademi, som vi hade med den gången. Vi har plockat fram några korta kärnfulla bitar utav dem. Så får ni kommentera och utveckla Toril och Martin. Så här försöker i alla fall filosofen Hannes Nykänen i Åbo, så här försöker han förklara grundsynen i Wittgensteins senare filosofi.
Det som sker där småningom är ett slags, som jag skulle säga, ett slags övergivande av en syn på filosofi som logiska problem. Och ett slags förskjutning mot att se filosofi som något som har att göra med, låt oss säga, mening. Jag vet inte om det är helt adekvat heller, men snarare med mening. Och det här, och som jag tycker att det är väl inte så att man ska kunna säga att det är färdigutvecklat i filosofiska undersökningar, men ska vi säga att det är en väldigt lång väg från Tractatus. Och samtidigt så tycker jag att där tydligare än någon annanstans i filosofin kommer fram en idé om vad filosofi borde vara.
Följ tanken, vad borde filosofin vara?
När Wittgenstein talar om språket så vill han fästa det vid något som man med viss försiktighet kanske kunde tala om, en erfarenhet. Alltså när jag säger fan vad jag hatar dig, så är det inte så att de här orden jag använder är något slags namn på inre tankeprocesser eller känsloprocesser, utan det är en del av själva den här menande. Så det kan inte lyckas ryckas lös som ett skilt medium och sen händer det någonting annat inne i mig, utan en del av själva det jag menar ligger i de här orden. Och där han säger till exempel att ord kan vara svåra att säga. Och det visar just att orden bara är sådana yttre etiketter för inre seende. Och då är det liksom förbundet med vad jag själv menar. Och jag tror att det här var Wittgenstein av sig med vardagsspråk. Det har ingenting att göra med det vad folk de facto pratar, så att säga. Utan det har att göra med det vad jag, en människa kan själv mena. Att det är inget hypotetiskt över när jag säger en sån här sak, att fan vad jag hatar dig. Utan det är vad jag liksom ingår i min erfarenhet av vad jag tänker på och känner och allt det här.
Det är inget hypotetiskt när jag säger fan vad jag hatar dig, säger Hannes Nykänen, filosof i Åbo. Och Toril Moy då, dina reflektioner kring Hannes sätt att förklara detta?
Ja, jag syns ju att det är väldigt viktigt att han lägger vekt på mening, eller det som vi på norsk väl ofta kallar betydning, och på erfaring. Men det som slog mig när jag hörte på ham, det är ju förskyvningen bort från filosofi som ett sätt av logiska problem och mot filosofin som ett försök på att förstå vad det är att leva i världen samman med andra. Så att hvis jag kan pusha vidare lite grann det begrepp om mening och erfarenhet som Nykänen kom upp med, så vill jag se att det som slår mig med Wittgenstein, att detta handlar om att leva i språket med andra, att han är upptatt av det helt otroliga i att detta språket vi har gör att vi förstår varandra och självsagt missförstår varandra. Men tänk på det, att vi så ofta i vardagslivet och i seriösa akademiska sammanhang förstår nöjaktigt vad den andra säger, och inte bara som ett slags definitionsproblem. Nej, vi känner undertonerna och hint, och vi begriper att här har en person skrivit en hel artikel som egentligen är en polemik mot en som man aldrig nämner eller något sånt. Och det är helt otroligt att detta gör vi i språket, och vi lever vårt liv i språket, och en vär form för naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humanistisk forskning som inte brukar det som utgångspunkt vill gå sig vill, menar Wittgenstein.
Ja, jag reagerade lite på det här att Wittgenstein inte ser det som logiska problem längre. Det finns en risk med det, nämligen att, jag menar, han talar inte så mycket om filosofi som logiska problem senare. Han pratar om det som grammatiska problem ofta. Men jag tror att snarare än att liksom säga att filosofiska problem inte är logiska problem, så vidgar han en idé om logik så att den ska liksom fungera också för det här liksom andra sorts språkbegreppet han har. Och på det sättet tror jag jämfört med Nykänen ser lite mer av en kontinuitet ändå, trots alla olikheter, mellan Traktatus och den senare filosofin. Sen vill jag verkligen betona också det här som Toril tog upp, att han är ju intresserad av språket som någonting vi har gemensamt. Det tycker jag också lite grann försvann i Nykänens, att han liksom satt en kontrast här mellan hur jag erfar och hur andra pratar. Jag tror det är väldigt, väldigt viktigt för Wittgenstein att just språket är någonting vi delar. Och därför blir hans filosofi dialogisk, den blir hela tiden. Han vänder sig hela tiden till en läsare som använder samma språk som han använder.
Mm. Vi träffade också Yrsa Neumann som är filosof i Åbo när vi var där för ett antal år sedan. Och så här försöker Yrsa utveckla detta med Wittgensteins just språkfilosofin.
Det är jättesvårt att formulera de här sakerna som man väl kan säga att har att göra med hur språket och vår förståelse är just insyltade i varandra, insåsade i varandra. Men man kanske kunde försöka förklara den där förändringen som så att Wittgenstein tidigare har en föreställning om att det finns någon slags essenser i språket, till att vi kan ge definitioner av våra begrepp till exempel. Det här är ju, skulle jag säga, som de flesta tänker på vetenskapliga fenomen också. Många tänker på filosofiska frågor på det här sättet, att vi kan fråga vad är ansvar? Och sen kan vi komma fram till kärnan för det här begreppet.
Man arbetar sig ner och reducerar och hittar kärnan. Liksom.
Och det här är det som alla exempel på ansvar. Man förstår det som ansvar är egentligen ett fenomen, och det, alla de här olika exemplen som man kan ge på det här fenomenet har någonting gemensamt. Och det här är någonting som Wittgenstein lämnar. Och man kan säga att han gör det genom att införa det här begreppet familjelikhet. Att ett fenomen kan bestå av en familj av fenomen, och de måste inte alla ha en sak gemensam. Det finns ingen essens där. Och det här är ett enormt steg. Alltså det tar länge att förstå hur annorlunda en filosofi egentligen blir.
Säger alltså Yrsa Neumann, som var filosof eller är filosof vid Åbo Akademi. Ja, familjelikhet och språk och förståelse är insåsade och insyltade i varandra. Vad säger Martin om Yrsas?
Ja, det är en jätteviktig poäng hon gör där. Man kan ju säga att filosoferna ofta traditionellt har drömt om att när de har diskuterat något riktigt brännbart begrepp, hon tog ansvar, eller man kan ta kunskap eller vad som helst, så ska man kunna ringa in det genom att ange det som kallas då liksom nödvändiga och tillräckliga egenskaper för att någonting ska vara kunskap, och man ska kunna göra det på ett helt generellt sätt. Medan Wittgenstein menar att de kan vara liksom begreppet spel till exempel, som man tar som exempel igen då, att allas, vad som gör någonting till ett spel är inte någonting du nödvändigtvis har gemensamt med alla spel, utan det kan finnas överlappande likheter mellan spel. Han tar jämförelsen med ett rep där det finns ingen fiber som går genom hela repet, utan det finns fibrer som går omlott och tillsammans bildar ett rep och gör repet starkt. Och på samma sätt så är användningen av vårt begrepp sammanflätet av överlappande drag. Och det gör liksom inte att begreppet är mindre användbart eller ens mindre precist, men det gör att det finns en öppenhet i den här användningen, sån att liksom ambitionen att ringa in begreppet en gång för alla och hitta dess essens i den här traditionella meningen visar sig vara förfelad. Och det kan man ju se när man, de enda begrepp som filosofer har lyckats definiera, det är ju liksom ungkar, ogift man, och man kan ju fråga om det ens om det stämmer faktiskt. Men när det kommer till de riktigt filosofiskt brännbara begreppen så har det ju aldrig uppstått någon enighet, och det här är ju en diagnos av varför det inte har uppstått en sån enighet.
Man kan inte generalisera lika enkelt.
Nej, och man kan inte ringa in fenomen på det sätt man önskar. Men det gör inte att de blir liksom lösare egentligen. Det gör bara att de har en annan karaktär.
Toril, hjälp mig lite till det här med familjelikhet som Yrsa talar om. Är det ett viktigt begrepp i när du tänker språk? Ja.
Enormt. När man börjar att tänka på Wittgensteins förståelse av vad vi gör med definitioner, eller det som på engelska heter concepts, alltså begreper, så är det en helt revolutionerande forskjell. Alltså det viktiga här är för mig att Wittgenstein öppnar ju alltid för att i specifika situationer så kan du gott ge ett begrepp en skarp och klar definition. Men poängen med det är att då gör du det för ett specifikt formål. Alltså låt oss säga att jag måste måla upp längden för det nästa maraton löper, exakt, och där ska det börja med mitt hus, och där måste jag komma fram till vad är det, 42 000 och ett eller annat akkurat meterlängden, exakt. Men hvis jag sa till dig att okej, jag bor 42 312 meter utanför Durham, så vill du ju tänka att jag var lite underlig, att varför i alla dagar insisterar hon på det liksom. Slik att Wittgenstein är inte dogmatisk i den förstand att han förkastar alla skarpa och klare definitioner, men det är en ting vi kanske tränger att göra av och till, men det är inte språkets essens, och att ha en skarp och klar definition för någon formål betyder inte att den är högre och bättre än andra definitioner. Och så må jag säga en ting till, att när vi då börjar med att snacka om dessa vanliga filosofiska problemen eller litterära problemen som ju har med ansvar och anerkännelse att göra, och frihet och kunskap och känna andra människor och så vidare, så är det ju helt klart att vi aldrig kommer till att kunna lägga ned en definition av det. Det vi kan göra istället, tänker jag Wittgenstein ville si, är att hvis vi har ett spörsmål, ett problem om något av detta, så kan vi alltså lägga en beskrivelse, närmast tegna ett kart över en region av den språkbruken som upptar oss, och så kan vi kanske komma fram till klarhet om den. Men det är inte då en klarhet som vill vara i all evighet eller hålla för alla andra situationer, men den kan vara otroligt filosofiskt klargörande för detta tillfälle.
Det säger alltså Toril Moy och Martin Gustafsson. Du har ju översatt den här boken, och en av recensionerna av den här nya upplagan av filosofiska undersökningar, så skriver Magnus Haldin om ditt och Lars Hertzbergs arbete att resultatet av deras, alltså era, ansträngningar är oumbärligt för den som intresserar sig för filosofi. Och när jag har läst om ert vaskande och traskande i randanmärkningar och ordval och semikolon och mystiska och delvis oläsliga eller försvunna manus, så känns det ju närmast som ett detektivarbete. Berätta lite grann om hur det har varit att dyka in i den här texten.
Det har varit väldigt roligt. Vi har ju översatt varannan paragraf, skickat fram och tillbaka, jag och Lars, och sen har vi kommit med förslag på förändringar och så. Ibland har det gått 2 eller 3 runder fram och tillbaka. Det har ju varit ett väldigt långsamt sätt att arbeta. Det tog 3,5 år att översätta hela texten och sen ytterligare några år att få liksom utgåvan så fin som den till slut blev, tycker jag. Men det har varit mödosamt, men samtidigt är det ju en text som är värd att gå in i sån här detalj. Det var verkligen givande för mig filosofiskt också att få översätta den. Jag skulle säga en sak jag upptäckte med översättning, eller upptäckte en sak som jag blev ännu tydligare för mig, var hur otroligt rigorös tänkare Wittgenstein är. Alltså det här när vi pratar om att han liksom ifrågasätter att man ska söka traditionella definitioner. Det kan ju låta som om han vill förespråka någon slags lite lös och ledigt förhållningssätt i filosofin. Men så är det inte alls. Han är oerhört rigorös och han säger aldrig mer än vad han anser sig kunna säga. Va? Han vill låta exemplen tala för sig själva, han vill inte generalisera. Vad han däremot gör, det är att ifrågasätta ett visst ideal om en slags föreställning om vad det innebär att vara rigorös. Alltså han skulle säga att till exempel om man har en väldigt formellt begrepp om vad det innebär att vara rigorös, så att säga ett matematiskt begrepp om vad precision är, då kommer man att gå vilse på många områden. Vad det betyder att vara rigorös skiftar från ett område till ett annat. I matematiken är det viktigt att vara rigorös på det sättet. Men i moralen så betyder något annat att vara rigorös. I poesin, att skriva en precis dikt är något annat än att göra ett precis matematiskt teorem. Och det där tycker jag upptäckte på nytt då när jag verkligen i detalj gick in i hans språk och resonemang.
Jag förstår, det gjorde du tillsammans med filosofen Lars Hertzberg, och vi har ju träffat honom också, och Hertzberg, han säger så här om det speciella med den som vi brukar kalla för den senare Wittgenstein.
Får jag säga något just om det speciella med den senare Wittgenstein? Det är framförallt det att han försöker inte förmedla en ny lära eller någon ny teori om någonting, verklighetens språk eller människan eller något sånt. Utan han försöker liksom lära oss en ny verksamhet, så att säga, ett nytt sätt att göra saker som vi själva sen kan tillämpa i olika sammanhang. Det som också är viktigt för Wittgenstein är att den här verksamheten utgår alltid från ett problem, en svårighet. Någon sorts dilemma som vi tycker att vi inte klarar av. Några klassiska frågor som hur kan vi veta någonting om att det finns en yttervärld, om att andra människor har ett inre liv eller om hur kan människor ha en fri vilja.
Ger han svar där då? Han verkar inte vara intresserad av att arbeta sig fram till svaret.
Nej, utan han vill förmedla den här förmågan att reflektera över de här svårigheterna på ett sånt sätt att vi liksom kommer över knutar liksom, eller kramper som uppstår i vårt eget tänkande. Så det, på det sättet liksom, menar han att filosofi alltid är ett arbete med en själv och en eget sätt att se på saker.
Det var alltså filosofen Lars Hertzberg vid Åbo Akademi som har varit med och översatt den här nya versionen av filosofiska undersökningar. Toril Moy, några reflektioner från dig när du lyssnar på Hertzberg?
Ja, jeg var jo helt enig i alt han sa, så jeg fikk en sånn videre tanke som slo meg, at når det gjelder dette med å gjøre tingene på en ny måte, så lå det i det Lars sier der, at for Wittgenstein så er det ikke slik at det bare finnes gitte filosofiske problemer. Du må liksom ha en følelse av at du selv streve med dem for at du i det hele tatt skal ha noe å spørre om. Det er det første. Og så kommer jeg til å tenke på noe veldig viktig i Wittgenstein, nemlig hans forhold til det vi kan kalle skeptisismen, nemlig at jeg kommer sånn på av en eller annen grunn det avsnittet der Wittgenstein sier at man kan jo tenke seg at hver dag så går jeg ut av huset mitt. Og jeg tenker jo vanligvis ikke at det kommer til å åpne seg en avgrunn fremfor trappen min som kunne sluke meg opp. Altså, men det er jo alltid mulig. Det finnes jo sånne sinkholes som åpner seg, eller hva som helst. Men likevel så betyr det ikke, det er så viktig for meg dette, når Wittgenstein sier, det er jo klart at jeg kunne tenke meg at en tvil om jorden ville finnes foran trappen min kunne inntreffe. Det er jo ikke irrasjonelt. Men likevel så gjør jeg ikke det. Og så trekker han konklusjonen at det er ikke fordi det kan finnes en tvil at man faktisk er i tvil. Og det synes jeg er en så viktig innsikt, fordi vi har jo gjennomlevd skeptiske tankeganger både innenfor og utenfor akademia i lange tider. Og det at Wittgenstein sier, jeg må selv føle at jeg virkelig er i tvil, heller enn å si, ja, men jeg kan filosofisk, logisk reflektere meg frem til at det er mulig å tvile her, derfor så kan jeg nå lage en svær skeptisk teori, for eksempel. Mm. Det synes jeg er veldig viktig.
Ja, han sier jo i en paragraf at vissheten at jeg kommer å brenne meg om jeg sticker in handen i lågan är av samma art som fruktan att jag kommer att bränna mig om jag sticker in handen i lågan.
Så det är korrekt. Mm.
Och när du hör din kollega Hertzberg och Martin?
Mm. Jag håller med om vad han säger. Det får mig att reflektera över just det här med, som också är ett så viktigt tema i Wittgenstein, det här med bilder som håller oss förhäxade när vi tänker. Vad han vill göra ofta, det är att ersätta en bild med en annan. Och det är inte detsamma som att ersätta en teori med en annan, men det är att ersätta vissa liksom föreställningar som styr vårt tänkande, att se att de går också att ersätta med andra föreställningar. Och det är inte så mycket frågan kanske om att den ena föreställningen är sann och den andra är falsk.
Varför vill han det?
Jag kommer att tänka på ett exempel som inte är Wittgenstein, men det är von Wright. Mm. Och det, man kan tycka vad man vill om det exemplet substantiellt, men det är ett bra exempel tycker jag ändå. Von Wright skrev ju essäer på 90-talet när han problematiserade vår tro på det eviga framsteget och tillväxten och sånt där. Och då sa han att vi lever idag med en bild av den gode politikern som någon som för oss uppåt och framåt hela tiden. Men hur vore det om vi ersatte den bilden med bilden av någon som ska hantera att vi håller på och rushar väldigt snabbt ner för en nedförsbacke. Och vi ska berömma vår politiker om han eller hon lyckas bromsa på ett bra sätt. Liksom, snarare än. Och det här kan man ju tycka vad man vill om substantiellt. Men det är intressant att fundera över. Det tycker jag är en typisk Wittgensteinsk manöver. Att det är inte så att den här senare bilden är liksom en sann. Att det handlar inte om att den är sann och den andra är falsk. Utan det är mycket mer komplicerat än så. Mm. Så det där tycker jag är intressant.
Med denna Wittgensteinska manöver, bildtänkandet, så avslutar vi filosofiska rummet Wittgenstein, orden och världen. Stort tack till dig Martin Gustafsson, filosof vid Åbo Akademi i Finland. Och Toril Moy som är professor i filosofi vid Duke University North Carolina i USA. Det tidigare samtalet som vi har refererat till och som spelades in vid Åbo Akademi, det finns att lyssna till i appen SR Play eller på vår webb. Sök på filosofiska rummet Finland filosoferar. Tekniker idag var Per Emil Söderström och Ivan Penerovski. Producenten för filosofiska rummet i Malmö heter Thomas Lundqvist. Och jag heter Lars Mogensen.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.